working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school.
Ja, där var det dags igen för ett Radio S. Och jag som sitter här i studion, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och jag har fått äran att vara programledare för Radio S. Och det är ju så här i min närradion att vi är till för alla föreningar. Och jag som är redaktör för Tyresöradion heter alltså Ann Sandin Lindgren. Jag hjälper alla partier att komma ut. För vi har det som grej i vår förening. Ja, vi är till för föreningslivet, men vi vill också stärka den lokala demokratin. Och därför så ser jag till att alla partier kommer ut här på närradion. Och känner ni som lyssnar på det här, mitt parti då? Japp, jag hjälper dem också. Så nu har jag en person här i studion som syns på nästan varje stolpe här i Tyresö. Välkommen Klara Vatmani!
Tack så mycket.
Ja. Och du är det yngsta kommunalrådet.
Ja, det är jag.
Ja. Alltså, man får ju inte fråga en dam om hennes ålder, men det gör jag ändå.
Ja, jag är 34 år gammal.
Ja, och för transparensens skull så måste jag berätta att jag har känt dig sedan du föddes.
Mm. Magiskt.
Ja, jag är ju nära vän med dina föräldrar.
Mm.
Och du växte upp på Koriandergränd.
Ja, precis. En underbar plats att växa upp på.
Ja, och vi växte upp på andra sidan vägen, på Kanelgränd växte mina barn upp.
Mm.
Och jag var ju också socialdemokrat, eller aktiv socialdemokrat under väldigt många år.
Mm.
Och då hade dina föräldrar, vad heter de?
Anders och Marie.
Ja, Anders Linder och Marie Linder. Då, för att vi var småbarnsföräldrar.
Just det.
Och skulle på något sätt hålla på med politik.
Mm.
Då var vi hemma hos er.
Ah.
Och ni, barn, ni var på övervåningen.
Japp.
Och kollade
TV.
Ja, det var Disney-dags på söndagkvällar.
Jajamän.
Söndag eftermiddagarna. Så föräldrarna kunde prata politik och barnen kunde titta på Disney-dags.
Ja, precis.
Det var sätt att kombinera.
Det var jättebra. Vi lärde känna andra barn och ni fick möjlighet att prata politik.
Ja.
Alla hade kul.
Yes, så var det faktiskt. Mm. Och i din stora familj är ni många, vad ska man säga, profiler. Du har ju en känd bror.
Ja, det har jag. Ja. Erik Linder.
Ja, och en väldigt duktig stora syster. Eller två duktiga stora systrar.
Ja, ja. Det har jag. Anna Thalin och Frida Brännström.
Ja. Mm. Och när jag var hemma hos er, och dina föräldrar är duktiga att debattera.
Mm.
Då fanns det en person i er familj som satte ner foten. Och hon hette Klara Linder. Och hon kanske var 4-5 år.
Ja.
Och dina föräldrar kunde aldrig klara en debatt mot dig. En 4-åring som alltid visste bäst.
Ja, det var inget fel på självförtroendet. Jag kommer ihåg en diskussion vi hade där mamma och pappa var tydliga med att om man är barn så måste man ha hjälm när man cyklar. Det tyckte jag och min syster Frida var ganska okult. Men så hade vi en diskussion och mamma och pappa var såhär, men det är självklart, man måste ha hjälm, ni kan ramla och slå er. Mm. Vilket jag vände mig om och sa, men det kan ju ni också göra, varför inte ni hjälm? För det är liksom ett core memory, jag kommer ihåg att mamma vände sig om till pappa och sa, Anders, hon har ju rätt. Så efter den dagen så hade alla hjälm i familjen.
Jag vet, och jag tänkte så här, om det är någon i den här familjen som kommer gå längst, så är du, Klara. För du var liksom, du var den som, ja, du stack ut som även som 4-åring. Och dina föräldrar kunde inte ens kontrollera dig. Och idag är du alltså det yngsta kommunalrådet.
Jajamän.
Och ordförande.
Mm.
I vad?
I barn- och utbildningsnämnden.
Japp.
Det är det bästa uppdrag jag någonsin haft.
Jag förstår det. Mm. Hur länge har du haft det?
Alltså 2021 i december.
Oj!
Mm.
Det är fantastiskt.
Ja.
Och hur gammal var du då? Du var 30.
Ja, hur gammal var jag då? Då var jag lite yngre.
Vi räknar inte.
Nej.
Vi räknar inte. Och det är ju fantastiskt. Du har själv två små barn.
Mm, det har jag. Edith och Folke, 3 och 5.
3 och 5?
Ja.
Hur går det ihop? För att det här med att få ihop ett familjepussel med en vanlig familj som går till 8-5 jobb.
Ja. Nej, men och min man jobbar i Region Stockholm, han är politisk tjänsteman och det är ju, jobbar man i politik så finns det ju inget 8 till fem, utan det är ju jobb hela tiden egentligen. Ja. Men för det är ett kall. Det är som att jobba inom förskola och skola. Du gör det för att du brinner för någonting.
Ja.
Men att få ihop det, det är delvis så ser jag till att jag är den som hämtar. Jag försöker hämta vid 4 om jag kan, men kanske 4:30. Sen är jag med barnen och äter middag med dem.
Mm.
Och sen måste jag ofta gå iväg på kvällsmöten. Så jag får ändå tid på eftermiddagen med dem. Men sen så också att jag går upp med dem varje morgon och äter frukost. Och har liksom 2 timmar på morgonen med dem också.
För att du har ju själv varit ett sånt barn. Mm. Där båda dina föräldrar var politiskt aktiva.
Mm.
Jag har suttit på många möten där du har ritat.
Japp.
Och det är även din syster.
Japp.
Hur kul var det när man är typ 10 år?
Ja, men det är väl alltid så där. Jag tänker att när man pratar om sin barndom och när man befinner sig mitt i den.
Ja.
Det är ju sällan man är tacksam för den lärare man har i klassrummet när man är barn.
Nej.
Men man inser ju senare att så här, men det var inte så dumt. Eller den där läraren var ju faktiskt helt otrolig. Och det jag försöker göra är att inte ha med barnen på så mycket möten. För det kommer jag ihåg som ganska tråkigt.
Ja.
Men igår exempelvis så var jag en grillning av Sveriges lärare och kommunal medlemmar som skulle ställa frågor till mig. Och då hade vi lite pusslande. Min man var med vår äldsta på simskola. Och då fick min yngsta vara med en stund på den här grillningen. Och då har
alltså
vi
ju du pratar grillning av personer?
Grillning av personer.
Inte grillning av kött?
Eller? Inte grillning av kött, utan ställa mig mot väggen.
Aha, okay.
Men då är det ju så att Anita Mattsson, när jag fick frågan av henne om jag ville komma med i hennes lag, så var ju min äldsta då bara några månader. Då sa jag det, att nej, men det här, jag har ju en bebis. Då sa Anita, titta ner i vagnen, ja, jag ser det, frågan kvarstår. Och sa, då hjälps vi åt. Så igår på den här utfrågningen av mig så satt Anita Mattsson längst bak och höll folk i sällskap. Och det är nog inte så många kommuner där kommunstyrelsens ordförande hjälper till på det sättet.
Nej.
Så det är ändå en eloge till henne.
Och det måste man ju säga till folk som inte kan det med politik, att det är en sak, ni är några stycken som kan leva på politiken, men majoriteten av de som nu sätter upp de nedrivna valaffischerna,
yep,
eller stora delar flygblad, ja, eller i centrum, det är människor med vanliga jobb.
Så är det. Det är väl, jag tror att det är en siffra som ligger på runt 4% av de som sysslar med politik som gör det på heltid. Och
ja,
då inkluderar jag statsministern, riksdagsledamöterna och alla kommunalråd runt om i landet. Resterande individer gör det här på sin fritid.
Ja.
DN hade en jätteintressant artikel för några dagar sedan om just hur vi har byggt upp demokratin i Sverige. Och när färre väljer att engagera sig i politiken, vad betyder det för de lokala självstyrena och liksom, för demokratiapparaten i stort?
Mm.
För det är ju, vi behöver vara många. Förut på 70-talet då kände alla någon som satt i en nämnd.
Ja, och då var det också mycket mer uppdelat. För på den tiden var din farfar, Sune Linder aktiv, och min mamma, Sofie Winander,
hette
hon. Sofie Winander Sandin hette hon då. Och då var det ju så här att ofta var det ju männen som gick på möten, kvinnorna var hemma.
Yep.
Och då funkade ju liksom föreningslivet.
Ja, då
på det
funkade
viset.
Det, ja. Precis.
Ja, men nu är du en aktiv ung kvinna med 2 små barn och ni måste båda 2 rodda alltihopa.
Ja, jag vill ju skicka fram en eloge till min mamma och pappa.
Jag vet.
För delvis så gick ju pappa i pension när min yngsta föddes i princip. Det var 2 saker oberoende av varandra, men det passade ju väldigt fint. Så att de har ju tar ett stort ansvar för våra barn, vissa kvällar. Och det är ju fantastiskt, för de har ju byggt upp en jättefin relation sinsemellan.
Och
det är ju liksom, de älskar varandra på ett sätt som är jättefint.
Och dina föräldrar har ju inte dåligt med barnbarn.
Nej, det har de inte. Så de är rika på det sättet. Mycket familj, stor familj.
Ja, jag intervjuade ju din farfar Sune Linder innan han gick bort några år senare. För jag har varit stor beundrare av Sune. För det bästa med honom, det var att han alltid sa vad han tyckte. Oavsett om det passade eller inte.
Jajamän.
Och när han skulle tala om, först, han hade koll på många barn han hade. Han hade koll på många barnbarn
Han kom på barn och barnbarnen.
Barn. Men sen han skulle räkna ut hur många barnbarns barn han hade.
Inte.
Det gick inte, för ni var så många.
Det är väldigt många.
Ja. Så Anders är en stolt
Farfar och morfar.
Morfar, precis.
Ja. Ja, precis. Så, vi har alla en massa barn runt omkring oss, jag och mina tre syskon.
Jag vet, det är jätteroligt. Men det är väl också viktigt i politiken det här med att du som är i den här åldern där man ser allting.
Mm.
För jag gick också med i politiken när mina barn var små. För det var då jag blev arg.
Mm.
Vi blev faktiskt arg på din pappa Anders Linder för att han skulle flytta eleverna från Bergfotens skola, vad det nu var för någonting. Det tänkte jag, här ska de inte få göra.
Nej.
Och då går man med ilsken.
Ja.
Och sen kom Anita Mattsson in, för hon var arg, för då ska man lägga ner en förskola.
Precis.
Ja, så att det är det engagemanget som finns, där man bryr sig. Och man behöver ju unga människor som vet hur det är att vara småbarnsförälder mitt i livet.
Verkligen, och jag tror att det finns ju en styrka i att, alltså lokalpolitiken är ju intressant utifrån att de beslut du tar i ett nämndsammanträde, sen går du ner på ICA och behöver direkt möta de människor vars liv du har tagit beslut om.
Exakt så.
Och att vara småbarnsförälder och ansvarig för förskolan exempelvis, det är ju den kommunala verksamhet, den kommunala service jag nyttjar varje vardag.
Ja.
Vilket gör att jag har ju två perspektiv. Jag är delvis det perspektivet som ordförande i nämnden, men också som mamma som lämnar och hämtar på förskolorna varje dag.
Just det, och dina barn går på den här nybyggda förskolan.
Vattenhjulet, ja, precis.
Ja, och du bor ju alltså då i Fårdala.
Jajamän.
Är det samma gata som din pappa växte upp?
Nej, det är gatan precis bredvid. Så att det...
lite nytt där då.
Ja,
och sen är det en stor förskola, en ganska stor förskola.
Ja, men det är Tyresös största förskola. Det är vår första konceptförskola. Och jag är tydlig med det gentemot verksamheter och förvaltning också. Jag gör ju aldrig skillnad på våra skolor eller förskolor, så att jag väljer den som är närmast.
Ja, det gör jag. Yes. Jättebra.
Så att det är inte så att jag tycker Vattenhjulet är bättre än några andra förskolor, utan alla är lika bra och jag väljer den som är nära.
Ja, jag är mycket, mycket mer subjektiv. Jag tycker mina barnbarns förskola är bäst.
Ja, jag förstår. Ja.
Men du har ju också gjort någonting väldigt schysst, tycker jag, när du tillträdde. Då var det du och Agneta Hansson från Liberalerna som åkte runt och besökte alla skolor och förskolor.
Ja, eller så här är det. När jag tillträdde så sa jag kommer att besöka alla kommunala förskolor och skolor varje år.
Ja.
Men för mig är det viktigt att vara inkluderande i mitt ledarskap.
Ja.
Så därför sa jag också till presidiet, som det utökade presidiet med de partier vi styrde med då.
Mm.
Ni får gärna följa med. Det här är de datum som finns när jag kommer vara ute. För jag tror att det är bra att så många som möjligt får ta del av verksamheten.
Ja.
Så det vi också gör är att informationsärendena i nämnden är också verksamheter som kommer att berätta. Det kan vara förskola eller skola som pratar om vad de jobbar med just nu. För att hela nämnden ska få en bättre bild av den dagliga verksamheten. Jag brukar säga att det är liksom i vardagen våra verksamheter glöder. För det är inte riktigt alltid... Det är liksom inte statistiken eller betygssättningen, utan det är ju i vardagen när man liksom lyckas plocka upp en elev som inte mår bra eller lyckas trösta det förskolebarnet som blev ledsen på lämning. Det är då vi är som allra bäst, och det tycker jag är det viktigaste att nämnden också får ta del av, inte bara jag som får syssla med det på heltid.
Ja, det måste vara fantastiskt bra när du åker runt. Då är min fråga så här, vågar personalen säga som det är? För det är en sak som jag upptäcker när jag intervjuar folk, att tjänstemän, som jag kallar dem, tjänstepersoner, alltså då allting ska vara så korrekt att man inte alltid, alltså jag behöver din farfar liksom, som inte har något filter, som säger som det är, att nej, det här funkar faktiskt inte, det här blev inget bra, för att jag tror att vi allihopa, vi vill att allting ska funka, och vi vill inte heller tala om att det här blev kanske inte så bra. Tycker du att de säger alltså som det är till dig, eller betraktar de dig som en auktoritet som de ska hålla sig väl med?
Ja, poängen med mina verksamhetsbesök, delvis så gör jag dem ju varje år. Det gör jag för att jag inte vill vara en anonym grå politiker, utan jag vill att man ska veta vem det är som är ytterst ansvarig. Och ja, men som igår när jag hade den här utfrågningen med fackförbunden, kom jag in och så säger att jag har träffat alla personer förut på jobbet. Jag har varit och hälsat på alla. Jag har gått runt eller suttit i personalrum med varenda en som sitter runt det här bordet.
Mm.
Och det blir ju det som är styrkan. För att nu känner vi
Alltså, aha, du menar så. Du har, ja, just det.
Jag har ju liksom skapat en relation med väldigt många som jobbar inom förskola och skola. Alla tycker inte att allt jag gör är bra. Men vi har en uppbyggd relation att vi har träffats förut.
Och de vågar säga som det är
jag
till
dig. Jag tycker det. Och det, då fungerar jag ju delvis så att jag gärna ber. Jag vill prata med pedagoger i personalrum. Gärna utan rektor.
Ja.
Men jag går också runt i verksamheten. Och det, verksamheten pågår ju hela tiden. Så att, men jag haffar ändå lärare och pedagoger och frågar hur funkar det här? Hur mår vi? Hur ser nyckeltalen ut? Hur ser en dag ut? Hur ofta kan du gå hem från jobbet och känna att du lyckades se varje barn? Den typen av frågor, då får man bra svar, men man måste ju vara på själv.
Ja.
Och jag är också mån om att säga det, att vi kan inte ha ett system där man försöker göra det tillrättalagt för politikerna.
Nej, precis.
För att det funkar inte, så tänker jag, då är ju mitt fel.
Ja. Ja.
Det är ju inte, det ligger inte på medarbetarna, det ligger ju på oss i politiken. Då har inte vi säkerställt resurserna.
Nej.
Så att, och det är också det jag lägger upp som en grundförutsättning, att när jag kommer ut så vill jag se vardagen och verkligheten, för det är den jag är ansvarig för.
Ja. Och då gäller väl också att Socialdemokraterna är ett så pass stort parti och väldigt många medlemmar som ändå är någorlunda aktiva, va?
Mm.
Att det finns människor som är ute i verksamheten själva, jobbar kanske i den.
Yep.
Och jag då som mormor, jag är väldigt nöjd då med den förskolan mitt ena barnbarn går i och som mitt andra barnbarn gick i.
Mm.
Och nu går vårt äldsta barnbarn på Hanviken. Mm. Och de är så glada. Så när jag ska hämta henne så säger hon bara så här: jag vill inte gå hem nu, säger hon. Vadå, men jag ska hämta... Alltså du får komma lite senare, jag har inte hunnit leka klart, säger hon. Alltså, jag tror inte att jag någonsin kände så själv. Nej. I skolan. Och då gick ändå du, alltså din pappa, vi är lika gamla, och din farbror gick jag faktiskt, Stefan, i samma klass som.
På Stimmet
och sen på Nyboda och sen på Forellen.
Just det.
Jag tror aldrig vi kände så här. Oj, förresten, de kom aldrig hämta oss. Vi gick ju hem själva.
Ja, just det, en annan tid.
En annan tid. Och jag tror inte heller mina barn som gick på Bergfotens skola någonsin sa så här att kom inte hämta mig.
Nej.
Så att det är också positivt. Ja. Och någonting som jag såg att du skrev i en väldigt fin artikel i Tyresö Nyheter. Det här med att all personal som finns på en skola, även fritidsledare, matpersonal...
Yep.
Att de är ute, alltså det är fullt med vuxna ute på skolgården.
Det är det som är det viktiga. Jag tror att man gör det lite för lätt för sig som politiker, som skolpolitiker. Jag ser att man kan gå till val på 100 fler lärare, eller vi behöver fler lärare i förskola och skola. Jag brukar prata om trygga vuxna.
Ja.
För det är det som är poängen. Delvis så tror jag att man som ansvarig, om man är politiker och är ansvarig för en verksamhet, då måste verksamhetens synpunkter och tankar vara i fokus. Jag kan inte säga att det är 100 lärare till vi behöver.
Nej.
Utan det är skola och förskola som kan se att på den här skolan skulle vi behöva den här typen av personal. På den här skolan skulle vi behöva den här, på den här förskolan, på den här. Det är så vi behöver arbeta för att säkerställa att varje enhet får det de behöver för att kunna leverera en riktigt bra verksamhet.
Ja.
Och då kan det vara allt ifrån att man har engagerad personal i skolrestaurangen till att jag själv när jag gick på Nyboda så var vaktmästaren en supertrygg person för mig.
Ja, just det.
Så att man gör det lite för lätt för sig om man pratar bara om lärare eller pratar om exakt antal lärare man ska anställa.
Ja.
Det finns, skolan är mycket bredare än så. Jag tycker också vi ska sluta prata om det, extra resurser. För jag tycker de är nödvändiga resurser.
Ja, vad bra du säger det. För att på den förskola mitt barnbarn går på, där har kommit in sån här, undrar om de är, jag vet inte var de kommer ifrån, jag tror inte de är utbildade. Det är en stor, rund tant i min ålder.
Mm.
Som bara sitter där med ungarna. Och alla unga älskar den här mormorstypen.
Vad härligt.
Men liksom, då tänker man, det räcker med att man är en mormorstyp ibland på en förskola. De behövs.
Trygghet. Trygghet. Vuxna. Och det är också en viktig del av det här gemensamma samhällsbygget. Att vi säkerställer att samhället garanterar unga fler trygga vuxna förutom vårdnadshavarna hemma.
Precis. Jag såg att du sa i den här artikeln i Tyres Nytt som man faktiskt kan läsa. Det är en väldigt bra artikel. Jag hoppas att
det var en många... fin intervju.
Ja, det var en mycket fin intervju. Och det är vackra bilder på dig, Klara, överallt i Tyresö. Du syns, ibland ser du lite bister ut på någon bild.
Pratar vi lokal polisstation?
Japp. Och ibland ser du jätteglad ut.
Då pratar vi trygga vuxna i skola och förskola.
Exakt så. Jag fattar precis. Mm. Men då sa du, då fick du frågan, var du stoltast över vad du åstadkommit?
Mm. Din Ipsjöskola.
Ja. Mm. Det var ju den skola du gick i.
Ja, precis.
Som du har rivit.
Japp, det var ju en, det hände. Men när jag gick ju på Nypkörskola när jag var liten. Och det var ett av de första verksamhetsbesöken jag gjorde också som nytt kommunalråd. Och skolan såg liksom likadan ut så när jag gick där. Underhållsbehovet var enormt. Det hade inte hänt någonting på den skolan egentligen.
Då ska vi snacka om stimmet där. Jag och dina...
Japp.
Din pappa.
Nej, men verkligen. Vi behöver liksom, vi behöver rusta upp våra skollokaler. Ja. Och Nypkär hade ett stort renoveringsbehov. Det gick inte att rädda den byggnaden enkelt.
Man har inte skött byggnaderna under alla dessa år.
Det har man inte gjort.
Nej.
Så att nu behöver vi bygga nytt. Och det är ju sällan man som... Nu, ja, det är, skolan står klar 2027. Jag hoppas att vi fortsatt får styra så att man också får inviga den skolan. För det är ju... Det är ovanligt som politiker att få vara med från ax till limpa på det sättet.
Exakt.
Att liksom ta beslutet som vi gjorde i december 2021.
Alltså så sent? Gick det så fort från beslut till
Jajamän. Start? Det är ovanligt, för det är ju... Ja. Alla andra tycker det är långsamt, men liksom i den kommunala världen är det här raketfart.
Ja, 10 år brukar man ju säga att någonting planeras. Ja. Aha, var du med från början?
Så det är jätteroligt att få ha... Det var det första beslut jag tog i barnutbildningsnämnden som ordförande.
Ja.
Och 2027 då så slår portarna upp för Nypkärs elever att börja där.
Ja.
Och jag har också besökt bygget under... Jag var där bara för 2 veckor sedan. För att följa bygget. Och det är också ett bygge som håller tidsplan och ekonomi. Vilket är
alltså det är ett fantastiskt otroligt. Vackert bygge.
Ja.
Mina barnbarn som åker förbi där när vi hämtar dem. För vi bor ju på Farmarstigen och bor i Trollbäcken. De pratar om den lila skolan.
Ja.
Fast det är isoleringen.
Det är isoleringen, det kommer att bli mer tegel och trä snart. Ja,
då säger jag, nu är det snart inte lila längre.
Nej.
Så vi följer bygget och vi tittar på alla maskiner.
Ja.
Och det är en fantastiskt stor idrottshall.
Yes, det är också det. Det blir en jättefin stor skola, men det blir också en stor idrottshall med 2 idrottslokaler, danshallar, fritidsbanken som idag ligger på Graningstorget kommer få 400 kvadratmeter.
Okej.
Vilket kommer gynna Tyresöborna något enormt. Mm. Så, och även en konstgräsplan, 7-spelsplan. Det är ett jättelyft för den skolan och hela området.
Men då kommer min lite undrande fråga. Nu är ju alltså barnafödandet inte så stort.
Mm.
Många förskolor har fått gå ner därför att det inte är så många barn.
Mm.
Kommer man kunna fylla Nypkärs nya skola?
Det är ju förhoppningen, och det där är någonting vi måste jobba aktivt med. En av de viktigaste frågorna för oss, alla politiker vill jag säga, oavsett parti, tycker jag borde vara att säkerställa att vi får en ökad tillväxt i Tyresö. Säkerställer inte vi att fler barnfamiljer flyttar hit så vi kan fylla våra förskolor och skolor med barn? Mm. För Tyresö ser ju precis som hela landet ut att vi har en minskad demografi där det föds färre barn. Det behöver vi åtgärda med att säkerställa att Tyresö är en attraktiv kommun för barnfamiljer. För just nu gör ju vi det alla Stockholms läns kommuner gör. Konkurrerar om barnfamiljerna.
Ja.
Och det är därför vi också går till val på en rad viktiga reformer för att höja kvaliteten i våra verksamheter. Men också säkerställa att vi blir en attraktiv kommun. Och då handlar det delvis om att bygga den typen av bostäder. Småbarnsfamiljer efterfrågar. Säkerställa ett bra kultur- och fritidsliv. Säkerställa att vi har riktigt bra skolor och förskolor. Så att bygga... nya Nypkär på det sättet som vi gör är ju ett led i arbetet att säkerställa riktigt bra lokaler.
Mm.
För det är ju som du säger, vi har samtliga skollokaler vi har i Tyresö byggda ungefär samtidigt.
Ja.
Förutom nya Fornudden egentligen.
Ja, precis. På 60-70-talet.
Precis.
Och då byggdes det en skola varje år. Och
det var
så kallade barackskolor, sa vi då.
Yep.
Tillfälliga.
Yep.
Som blev tillfälliga i ungefär 50-60 år.
Så ni förstår ju investeringsbehovet kommunen ser framför sig.
Ja.
Och då är det bra att vi har snart nya Nypkär klar. Så att vi sen kan investera i de andra skolfastigheterna.
Ja.
Så att det är klart att demografifrågan är ju den frågan som håller mig vaken om nätterna. Jag tror att den håller alla politiker vakna om nätterna.
Och det var ju också så, om man tittar på hur det funkat. När Krusboda byggdes flyttade jättemycket barnfamiljer in. Fullt med förskolor, fullt med skolor runt omkring var man tvungen att bygga för att klara det. Sen växte de där barnen upp.
Yep.
Och kvar blev familjer som inte hade barn.
Ja.
Och så var man tvungen att börja lägga ner.
Precis.
Och sen, nu, så är det liksom en förändring. Det är det område där din farfar och farmor bodde. Mm. Flyttar nu in barnfamiljer, för de som bodde där från början har lämnat.
Precis.
Och så plötsligt är det här, det är liksom en, det här är ju evolution.
Ja, men verkligen. Och det sker ju, som du säger, i stora delar av kommunen. Det vi behöver säkerställa är att många äldre sitter kvar i sina stora villor eller radhus. Det förstår jag. Det är billigt att bo kvar.
Ja.
Har du möjlighet att bo bara på ett plan? Ja, men varför ska du flytta därifrån?
Ja.
Det vi vill göra är att erbjuda attraktiva bostäder för dessa invånare.
Ja.
Så att de kan lämna det här stora huset. Så att en barnfamilj kan flytta in. Vi behöver få igång flyttkedjorna.
Precis så. Nu ska vi gå in på dina, vet du, inte bara dina, utan Socialdemokraternas olika vallöften, heter det, va?
Mm.
Och det här tycker jag lät väldigt bra, det här med utöka rätten till förskola till 30 timmar i veckan.
Jag är jättestolt över den reformen.
Ja.
Det här är ju en vattendelare, ska jag säga. Föräldrar älskar den, pedagoger hatar den.
Varför då?
För att de menar ju på att de har för mycket att göra idag. Idag i Tyresö har vi 24 timmar, vilket innebär att måndag och fredag är de dagar som de barnen som har en mamma eller pappa som är föräldraledig stannar hemma. Och då kan man lägga in planeringstid och reflektion och annat. Jag bygger ju den politik vi driver på utifrån verksamhetens perspektiv. Vilket gör att ingen reform som vi har lagt fram är ogenomtänkt.
Mm.
De tre stora städerna i Sverige har 30 timmar idag. Jag har pratat med politiska styren där för att höra hur fungerar det? Och hur säkerställer ni att ni har en planeringstid som fungerar? Och i Stockholm har man lyckats, trots sina 30 timmar, få till en högre planeringstid än vad vi har i Tyresö.
Aha.
Det är alltså inte 30 timmar det beror på, utan det är hur man organiserar upp det.
Mm.
Sen är också 30 timmar, det är inte en reform som är gratis.
Nej.
Man måste också säkerställa resurser. Så att när vi pratar 30 timmar i förskolan, då säger vi också att det kommer med en ökad personaltäthet.
Men varför vill man att barnen ska ha 30 timmar? För det är speciellt de som har fått ett syskon.
Ja, det är för dem det gäller. Precis, ja,
för att då är föräldrarna hemma med ett mindre barn.
Ja.
Som kanske fram till 2-årsåldern eller någonting sånt.
Ja, 1,5 innan den börjar förskolan.
Ja.
Så idag så ser det ju ut som så att då kanske du, om vi tar ett exempel, då får barnet gå 9-3 måndag till torsdag och så är barnet hemma fredag.
Ja.
Det många vårdnadshavare vittnar om är att de inte kan ge sitt äldsta barn en bra vardag den här dagen. Det blir att de fastnar framför paddan för att du har inte fått igång andningen. Eller du är jättetrött efter en natt av att barnet har varit vaken. Så att det handlar inte om, ibland hör jag att föräldrar vill att ha 30 timmar för att man inte vill vara med sina barn.
Men så gör jag inte.
Nej, det handlar om att svensk förskola är fantastisk.
Ja.
Vårdnadshavare ser att mitt barn lever och frodas här. Vilken utveckling jag ser hos mitt barn när den är på förskolan.
Mm.
Men man ser också att barnen har sitt sammanhang. Man har sina vänner.
Mm.
Jag vill också lyfta en sak till. Jag krigar för att höja förskolans status. Mm. Förskolan är en viktig pedagogisk insats i samhället. Det är inte bara, det är inte dagis, det är inte barnomsorg. Och då förstår inte jag varför vi tillåter att vissa barn inte ska få den här pedagogiska omsorgen en dag i veckan för att de har fått ett syskon.
Mm.
Över 30 timmar är för mig inte aktuellt, utan det är viktigt också för barnet att få komma hem och liksom lära känna den nya familjekonstellationen som kommer med ett nytt syskon. Och det här är ju också inget tvång.
Nej.
Det här är ju någonting som föräldrar får välja själva. Men det är också ett led i att göra oss till en mer attraktiv kommun.
Mm.
För det här är någonting jag får samtal från. Hej, jag håller på att titta på hus och lite annat. Hur ser det ut med förskolorna? Hur mycket timmar har ni? Hur ser ut med skolorna? Vad har ni för resultat?
Ja.
Vårdnadshavare är noga när de väljer kommun. Och då måste vi säkerställa att vi ligger i topp. Och det gör vi genom att vi inför 30 timmar, men också med en ökad personaltäthet.
Ja, och det här med personaltäthet, som du sa tidigare, det gäller i stort sett all personal.
Ja.
Ja. Och jag måste ju säga det här, just det här med raster.
Mm.
När vi var små, nu jämför jag årtusendet,
ja.
Då slogs vi på rasterna.
Mm.
Så vi kom in väldigt frustrerade i klassrummet. Nu är det ju, alltså, jag går ju förbi de här skolorna. Det är ju liksom, vad ska man säga, ett organiserat kaos, men med schyssta vibbar.
Yep.
Det känns som att barnen trivs ute och det är väldigt mycket vuxna som hjälper till.
Det är viktigt och det är målsättningen. All form, alltså all tid i skola är ju någon form av utveckling för barnet. Ja. Det kan vara den sociala aspekten i att vara på en klätterställning och liksom samsas med att åka ner för en rutschkana eller sitta och lära sig ABC. Och för att säkerställa att vi har en god kvalitet här behöver vi ju säkerställa att vi också har rätt personal. De här senaste 4 åren så har ju inte regeringen satsat på kommunerna. Så regeringen har ju valt att sänka skatten istället för de rikaste. Och vi kan ju se att de statsbidrag vi har fått har legat kvar på ungefär samma nivå, ökat marginellt. Men på grund av inflationen har ju värdet på våra statsbidrag minskat. Mm. Så de ligger kvar på ungefär samma nivå, men de är värda mycket mindre. Mm. Så ta det, alltså att vi har statsbidrag som inte är värda lika mycket samtidigt som vi har ett minskat barnafödande och ett minskat barnantal i våra förskolor och skolor. Det blir ju det är ett recept för katastrof. Från kommunens sida har ju vi höjt skolpeng varje år. Men vi kan inte ensamma svara upp. Så det vi har fokuserat på nu, det har jag också sagt när jag är ute och träffar medarbetare. Den viktigaste frågan den här mandatperioden, det har varit att bibehålla personaltätheten. Mm. Och vi har en bibehållen lärartäthet i Tyresö. Men vi vill ju få upp den. Jag vill inte ha verksamheter som bibehåller kvalitet. Jag vill ha verksamheter som ökar i kvalitet. Mm. Men då behöver vi också få de statliga resurser som krävs. Och då behöver vi fler lärare, men vi behöver också fler nödvändiga resurser. Socialpedagoger, kuratorer och annan typ av viktig personal i förskola och skola.
Hur lägger vi till i Tyresö jämfört med resten av landet?
Vi tillhör de 25% bästa skolorna i hela landet.
När det gäller resultat?
Ja. Ja, och det är positivt. Vi ligger också bra till när det kommer till antal barn per pedagog.
Jaha, just det.
Vi ligger också bra till när det kommer till antal vuxen per klass. Så att våra nyckeltal ser bra ut, men jag vill inte vara bra, jag vill vara bäst. Så att vi behöver göra mer.
Okej, Klara. Men hur, när du träffar då personalen, vilket du gör, vilket är fantastiskt bra att du gör, är de nöjda? Mår personalen bra?
Ja, men personalen känner av att kommunen gör vad man kan, men personalen känner av att att vi har fått mindre statsbidrag.
Ja.
Och jag brukar säga det, jag hade gärna varit kommunalråd för ett antal år sedan när det bara flödade in pengar. När vi hade en socialdemokratisk regering som satte liksom kommunerna först. Och man kunde gå ut och här får ni nya bord och stolar och här byter vi upp golven och här gör de här sakerna. Men jag tror att det är viktigare att vara ute när det inte är på det sättet för att också ha en dialog och en diskussion. Mm. För då tror jag också samtalen blir bättre med pedagogerna. För jag vill också att de ska förstå de vägval som vi i politiken behöver göra.
Mm.
Och det brukar bli väldigt, väldigt bra samtal, tycker jag.
Jättebra. Men du som har växt upp på Farmarstigen, där mina barn växte upp också. Jag tycker Farmarstigen är det bästa området i och med att jag bor där. Därför att på ena sidan där du bodde så var det hyresrätter och där vi bodde var det bostadsrätter. Och ungarna märkte inte skillnaden.
Mm.
Och det gjorde ju att när mina barn gick på Bergfotens skola, då gick de med barnen från Ringen eller från Bormaberg. Och ungarna märkte inte skillnaden.
Mm.
Sen har det blivit större skillnader, tror jag.
Ja.
Alltså, det finns skolor som har haft det väldigt tufft. Och vi har det som kallas socioekonomiska faktorer. Alltså, skolor som har varit lätt att få den där skolan gick jättebra alla år.
Mm.
Fast huset är inte så fina. Alltså, de har lika dåliga lokaler.
Ja, men säga.
Utan det handlar väldigt mycket om vilka föräldrar man har. Hur mycket de kan hjälpa till.
Ja.
Hur är läget nu i Tyresö?
Ja, men det är ju så. Precis i Tyresö som i resten av landet så finns det en avgörande faktor fortfarande. Varför barn lyckas i skolan. Och det är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Fortfarande
och engagemang.
Så. Ja, men främst är det utbildningsbakgrunden. Okay. Rent statistiskt.
Mm.
Och det är ju ett misslyckande för samhället. I Tyresö så har vi en socioekonomisk resursfördelning, vilket innebär att skolor som har elever med sämre socioekonomiska förutsättningar får extra stöd för att kunna ha en ökad personaltäthet. Jag tror att vi behöver öka den resursfördelningen och allokera mer pengar in i det. För att någonstans så måste vi komma tillbaka till att om hela samhället måste lyckas om vi ska nå framåt. Vi har skolor där vi har 100% behörighet till gymnasiet och så har vi skolor där vi ligger på 80.
Mm.
Vi måste alla ligga på 100. Man kan inte vara nöjd innan det. Så då behöver vi säkerställa att de elever som behöver extra stöd också ska få det stödet. Mm. Och då är socioekonomiska resursfördelningen en viktig del i det.
Och jag vet ju, för jag har intervjuat väldigt mycket av våra fritidsledare.
Mm.
Och vi har ju fantastiska fritidsledare. Mm. Vi har uppsökande fritidsledare. Vi har såna här resursteam ute. Runt ungdomar framförallt. Om vi då kollar på högstadieeleverna. Det är där som det kanske kan gå snett. Och det har varit, alltså vi har ju ett jättebra ställe nere på Nyboda. Och de ser ju att det har blivit bättre.
Mm.
Så att det går ju åt rätt håll, om jag fattar det rätt.
Det gör det.
Ja.
Och det är ju positivt. Det jag tror är viktigt är att det inte får ta för lång tid. Vi behöver liksom göra, vi behöver göra mer, vi behöver göra det nu.
Mm.
Utifrån att ett barns liv i skolan, det är inte många år det handlar om. Nu är det ju så att en skola som Nipsjö exempelvis har den högsta personaltätheten i kommunen. Men jag tror att vi behöver stärka även där. Mm. För det är ju också så att lärare har ju fått mer att göra idag.
Ja,
de har ju
enormt
mer.
Mycket mer. Ja. Och även på min tid, jag var en gång gruppledare i barnutbildningsnämnden.
Ja.
Då när jag åkte runt också till lärarna så sa de, mindre piparbete sa de till mig.
Mm.
Vadå pip? Papper i perm.
Ja.
Det är den tidens byråkrati.
Yep.
Det hatar ju de redan då.
Ja.
Sen har det bara ökat och ökat och ökat.
Mm.
Så det här med att lärarna ska få vara lärare, det är ju väldigt viktigt att de, även om de har en massa system nu som man måste checka in och checka ut en unge när man går dit. Det är väldigt mycket sånt nu för tiden.
Absolut, absolut.
Så de har ju datorer och allt möjligt. Men den grejen är väl också
det viktig? Absolut. Det finns... Man ska inte glömma det att mycket av det som händer i våra förskolor och skolor händer för att medarbetarna där har mycket mer att göra.
Mm.
Och då behöver ju vi från politiken också säkerställa att de resurserna finns. Och det igen, från kommunens sida har vi allokerat pengar från andra delar av kommunen till skola och förskola. Men det räcker ju inte.
Nej.
Vi behöver göra mer och då behöver staten komma in och ta sitt ansvar.
Ja. Och Klara, du gick ju på Nybla skola, för du gick i musikklassen.
Det gjorde jag.
Och det fanns en musikklass, och det fanns en idrottsklass på Nyboda. Det var ju också ett sätt på den tiden att försöka göra Nyboda så att man inte fick bara från ett område, utan man kom från hela kommunen.
Mm.
Nu är musikklassen flyttad.
Musikklassen är flyttad till Kumla skola, vilket är bra, som söktrycket var så lågt. Och då har jag fått till mig att så där kan du inte göra, nu kommer ingen söka till Nyboda. Men jag kan berätta att Nyboda går som tåget.
Det
är en skola som ökar resultaten, som har högt söktryck.
Jaha, bra.
Jajamän, så att vi ska vara riktigt stolta över Nyboda skola.
Okej, okay, det var ju bra.
Mm.
Och det står också att du ska, det här med idrottsprofiler.
Mm.
Hur ser man på det? För att det är också ett sätt att liksom locka till olika skolor, va?
Ja, men precis. Och jag tror att det vi ska ha med oss att vi är en stor idrottskommun, en fritidskommun, en kulturkommun. Därför är det viktigt att vi värnar om turism och musikklasser, men också att vi tar ett helhetsgrepp kring våra idrottsklasser. När jag gick på Nyboda, då var det dubbla klasser. Det var två parallelligt med bara idrott. Det är ju ett intresse som finns som vi behöver säkerställa. Och det har vi också med i vårt valprogram. Att se över hur vi tillsammans med föreningarna skulle kunna införa idrottsklasser.
Det är bra.
Även för grundskolan, inte bara på gymnasiet.
Sånt är bra.
Mm.
Nu tar vi en enklaste lilla fråga på slutet här. För nu har vi tagit de tunga frågorna. För det här är ju inte, det här får ihop ett samhälle. För det handlar om ett helt samhälle.
Jajamän.
Det är det här med fria arbetskläder.
Ja.
Det låter ju som en pluttfråga. Tala om vad det är för någonting.
Jätteviktig fråga.
Ja.
Om du besöker en byggarbetsplats idag så kan du se att byggarbetarna har på sig stålhätteskor, bra byxor, bra kläder för att skydda sig och hjälmar. Kommer du till en förskoletyrelse så har de inte arbetskläder.
De har sina privata kläder.
Ja.
Och de är nere på golv. De tvingas vara nere på knäna.
De gör ett hästjobb för att säkerställa att våra yngsta invånare får en bra vardag.
Ja,
och det är ju på tiden att de nu får arbetskläder.
Ja.
Och det ska jag säga, det gäller förskolepersonalen och det gäller personal i fritidshem.
Bra, för att som mormor när man hämtar en unge när det har regnat och de har suttit i sanden, då blir man väldigt nedsmutsad.
Ja. Man gör ju det.
Ja.
Och det är ju på tiden att vi säkerställer det här. Det här har också varit ett fackligt krav som har drivits länge.
Ja,
och vi är stolta över att kunna möta Kommunal i den här frågan. För den är viktig. Och det handlar också om att bli en attraktiv kommun att arbeta i.
Ja. Fantastiskt bra, Klara Wattmanen. Jag är inte ett dugg neutral. Jag är tyvärr, håller med om det mesta. Ibland håller jag med om andra partierna också, konstigt nog. Numera har jag så lätt att hålla med. Jag tycker alla bra förslag är bra.
Ja, men det är väl helt rätt.
För ibland så känner jag så här, ja, vi vill ha mer trygghet. Ja, vilket parti tycker du inte? Alltså, det står inte någonting på valaffischerna. Vi vill ha en sämre skola.
Nej.
Vi vill ha mer brottslighet. Så att det måste man ändå säga mer som jobbar på kommunal nivå. Ni är väldigt många engagerade människor i olika partier som vill den här kommunen väl.
Så är det, och det är liksom grundförutsättningen när man engagerar sig.
Ja.
Det jag tycker är viktigt är att jag tror att vi alla vill utveckla skola och förskola. Det man måste säkerställa är att man har finansiering för de förslag man lägger fram.
Mycket bra.
Och att man utgår från verksamheten när man lägger fram förslagen.
Mm.
Jag är ju jag vill ju bara ha generella statsbidrag. Jag vill inte att regeringen ska säga exakt vad vi ska göra med liksom våra skolor och förskolor. Nej. Och jag ska komma ihåg att jag ska tänka detsamma när vi sen putchar ut pengarna till förskolorna och skolorna. Det är våra rektorer och våra medarbetare i våra skolor och förskolor som vet allra bäst vad de behöver. Och det är det som är det viktigaste vi kan göra. Att säkerställa att verksamheten har rätt verktyg för att kunna skapa riktigt bra förutsättningar för våra barn.
Mm. Alltså jag hade rätt när jag såg dig, Klara. Du är klok som en bok. Och vi sa alltid så här: klara, färdiga, gå. Så ni som hör det, nu är det dags att gå och rösta, eller hur?
Det tycker jag.
Ja. Tack så mycket för att du kom hit. Och det här var alltså Radio S, där jag då är en väldigt objektiv programledare. Och jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Och tycker ni att andra partier ska höra, hör av er till mig, så försöker jag vara lika... Ja, jag ska se till att alla partier hörs. För att jag tycker att demokrati är att låt alla höras och sen får invånaren göra ett kvalificerat val. Därför att också skiljer sig kommunpolitiken, det är här saker händer från rikspolitiken.
Jajamän.
Så att man bör titta på både hur man ser det riks, region, du säger gamla landstinget, och kommunen.
Och är man missnöjd, engagera er.
Japp.
Det behöver inte vara i sossarna, det kan vara i vilket parti som helst som ni sympatiserar med. Men är man missnöjd, engagera dig. Det är den viktigaste saken. Vi är färre och färre som är engagerade. Ja. Vi behöver bli fler.
Så rätt. Så återigen, ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Och jag pratade med Klara Wattmani.